En podcast från Aftonbladet.
Inside Blågult är tillbaka. Jag har med mig två kollegor den här gången. Malin Wahlberg som vanligt, men också Linn Nordström som nu äntligen har kommit till Dallas. Hur känns det?
Ja, det känns otroligt att få vara här, och nu blir jag ju välkomnad med den här solen som vi har pratat om så mycket inför. Så ni kan ta det här regnovädret som gjorde att jag blev kvar i New York, och så kommer jag med solsken.
Ja, och du kommer ju också till en folkfest också. Det här var ju den sista öppna träningen mer eller mindre med landslaget, det här VM:et, som vad vi vet i alla fall. Och då hade man ju bjudit in lokalbefolkningen till träningsanläggningen där Sverige är. Tyckte du att det blev en folkfest, Malin?
Ja, men det tycker jag. Inne på arenan var det ju väldigt bra stämning. Det var flera hundra, vet inte exakt hur många som var där, men de var ju väldigt glada och peppiga, och vissa som hade VIP-pass fick ta lite selfies och sådär med spelarna efter träningen, så att det var ju väldigt uppskattat, tror jag, av spelarna.
Nej, men jag håller med. Det var liksom, de hade fått såna här, det här svenska landslaget handdukar på sina platser som de viftade med. De jublade artigt för varje mål i smålagsspelet. Det var en följsam publik. Det kändes ändå som att de är glada över att Sverige har sin bas i Dallas.
Potter kände ju riktigt publikfrieri och gled in med cowboyhatt. Den var nog genomtänkt av honom att sätta på sig den dagen till ära.
Jag som stor Yellowstone-fantast välkomnade ju detta väldigt mycket när han kom ut som en true Dutton och skulle leda träningen. Sen berättade, det var Gustav Nilsson som berättade, att de hade ju alla fått en varsin cowboyhatt levererad till rummet, och det känns som att det här var inga billiga cowboyhattar. Det såg man liksom på stabiliteten på Potters hatt, att det här var riktig Texas-kvalitet. Men dessvärre då för Gustav Nilsson, så sitter han inne på huvudstorlek small, så att den här hatten åkte ju runt på honom, så att den kunde han dessvärre inte bära, men på Potter satt den perfekt.
Men alltså sen var det ju någon typ av mörkare baksida av den här folkfesten också, Malin, för du har ju rapporterat nu om en lite halvskandal utanför, eller vad ska man säga?
Ja, det blev lite olyckligt. Det var ju inte riktigt en helt öppen träning, utan FIFA har ju, alla nationer måste under VM ha en öppen träning för då specialinbjudna gäster, så att alla som var på den här träningen behövde ju registrera sig i förväg och ha en biljett. Men då hade en lokal sajt här i Frisco lagt upp att det är öppen träning, det är bara för alla att komma. Så att det dyker upp ett hundratal supportrar, många svenska, som trodde att de skulle få se de svenska spelarna, men blev portade i dörren. Och det var ju en stor besvikelse för många. Och jag pratade med lite personer som var på plats, och de beskrev situationen som kaosig, eftersom det var så pass många där som trodde att de skulle få komma in, men som inte gjorde det. Så att det var ju tråkigt att det var så pass många som då inte fick komma in.
Ja, men lite besk eftersmak, för jag menar, det var ju inte helt fullsatt där inne. Det fanns ju uppenbarligen plats att slussa in ett par människor till, va?
Ja, jag tror att det var FC Dallas som var ansvarig för arrangemanget, och jag tror att det gjordes försök att kanske få in de här, men den motivering jag fick var att det var många som hade med sig saker som man inte fick, för de var inte förberedda på reglerna som gällde, eftersom de inte hade fått liksom så mycket information om den här träningen. Så att då hade det blivit väldigt svårt, tror jag, för de som jobbade när det var mycket mycket saker man inte fick ha med och så vidare. Det var, ja.
Nej, men det var inte alla som fick ta selfies heller. Alltså det låter ju väldigt härligt att supportrar fick komma in och titta på de svenska spelarna. Men det var ju, jag tror det var de som hade ett säsongskort och som hade anmält sig innan som fick gå ner och ta selfies. Så det var ju barn kvar uppe på läktaren som inte fick ta bild. Sen var det ju väldigt kul för att man visste inte vem man skulle ta selfie med. Och Bergvall var ju där nere och hovrade lite. Men sen var det ju Jökeres och Isak Hien som tog bilder. Men alla de som hade kommit dit i sina Tottenham-tröjor fick ju ändå gå ner och sen då ta bilder med Jökeres. Det roade mig.
Ja, Erik.
Tjena, Erik Simon här.
Hallå där.
Hallå där. Du, jag tänkte att det är väl så här dags att berätta för folk. Berätta det här med att vi ska snacka ihop oss och snacka strunt och snacka runt under fotbolls-VM och att alla får hänga med och lyssna lite.
Ja, just det. Ja, men vi kommer ju röra oss runt över kontinenten. Kommer vara såväl i Mexiko som USA och i Kanada. Men varje dag så ser vi till att checka in med varandra och stämma av VM-läget.
Lyssna på Bank och Nivas podd hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Ja, men då säger vi så. Och så hörs och rings vi helt enkelt.
Tja.
Ciao.
Och sen är det ju så att jag har ju varit, och vi alla har ju varit ganska kritiska till att det är så få öppna träningar, att det är svårt att i viss mån bedriva seriös sportslig journalistik om landslaget, för man får så dålig inblick i vilka som spelar bra, vilka som spelar dåligt, vilka som ser formstarka ut och så vidare. Men idag var det ju en öppen träning och då tycker jag ändå att man såg ganska mycket, man tog med sig en hel del matnyttigt från den. Men man får ju ha brasklappen att Graham Potter vet ju att det här är den enda träningen som vi får se. Så han kan ju mycket väl skicka ut villospår som han vill att vi ska rapportera om, eller som han vill att spioner på läktarna ska se då, för att kommande motståndare ska bli bortfintade. Men med det sagt så tycker jag ändå man såg en hel del. Och nu ska jag dra en del grejer. Ni får bryta in och säga om jag har helt fel eller om ni tycker att det inte stämmer eller så. Men de tre mittbackarna som spelade mest var ju den väntade mittbackstrion med Lindelöf, Hien och Lagerbielke. Även om Starfelt stundtals bytte av med Hien. En Starfelt som jag uppfattade som lite kantig idag. Han kändes lite obekväm med bollen och sådär, så att, vilket jag noterade. Likadant med innermittfältet. Där var det en trio som nästan hela tiden spelade ihop. Och då var det Karlström på sittande mittfält. Ajari och Nygren framför honom då. De var nästan hela tiden ihop. Längst fram så var det ju då Isak och Jökeres. Och slutsatsen man kan dra av det är ju att det är kanterna som är den stora frågan. Framförallt vänsterkanten. För jag tror ju att Bernhardsson kommer spela till höger. Det gjorde han i princip hela tiden på träningen och bytte inte av särskilt mycket. Och till vänster så är det ju extra intressant för Gabriel Gudmundsson sjukanmälde ju sig inför träningen. Vad vet vi om det och vad säger ni om det?
Framförallt så är det ju oklart vad det är. Alltså, han ska vara krasslig. Och krasslig är ju svårt att vara specifik. Vad innebär det då att vara krasslig? Har han då ont i halsen? Är han förkyld? För man antar att det inte är någon form av känning. Men sen säger ju Petra Thorén då att han inte är isolerad. Frågade spelarna om det i mixade zonen. De säger heller att inte heller att han är isolerad. Och så då känner jag att man blir orolig för varför är han inte isolerad. Om han nu är krasslig och inte kan vara med på träningen, så det är klart att han får vara på sitt rum. Då landar jag i att han kan ha någon form av huvudvärk. Det kan man ju få av jetlag och av att det är väldigt varmt. Så min slutsats är att Gabriel Gudmundsson har huvudvärk och därför var han inte med på träningen. Och förhoppningsvis så är det ingen större fara.
Då tackar vi doktor Nordström för det beskedet. Och sen så kan vi gå vidare med det då med kanterna. För att om inte Gudmundsson ska spela, vilket skulle vara en katastrof vill jag då hävda. Men om han inte kan spela, då har vi ett par spelare som är relevanta på den positionen. Vi har Elliot Stroud, vi har Tali, vi har Ken Sema och vi har Daniel Svensson. Och jag tycker att man kan dra vissa slutsatser av träningen. Vilken är den första slutsatsen som du drog, Malin, som du tidigt noterade?
Ja, men jag reagerade på att det var Elliot Stroud som körde mycket med den här backlinjen som vi då tror är den tilltänkta i VM-premiären, med, som du var inne på, Hien, Lindelöf, Lagerbielke och Bernhardsson. Och då var det ju Elliot Stroud som körde mycket på vänsterkanten, och det förvånade ju mig, för där kanske man ändå hade trott att, i alla fall för några veckor sedan, att Daniel Svensson skulle vara den som var tvåa bakom Gudmundsen om han då inte skulle kunna spela.
Nej, precis. Jag håller med. Det var intressant. Jag känner mig ganska trygg med Elliot Strauden då i den positionen. Klart mer trygg än flera andra spelare. Ken Sema verkar ju vara alltså på någon typ av... men man ska ta liksom hackordningen utifrån den här träningen, så var Stroud högst upp som ersättare. Ta'ali, den näst mest troliga ersättaren utifrån hur de spelar på träningen. Han, i ett väldigt offensivt balanserat Sverige skulle han kunna spela. Sen har vi Ken Sema som tredje val då, trots att han är en väldigt naturlig wingback till vänster. Och sen har vi då stackars Daniel Svensson som ju har blivit... han har fått lite positionsbyte. Han får nog betraktas som en mittbacksreserv i det här laget, som vänster mittback. Vilket jag kan tycka är ganska rimligt, för han har trots allt sett mycket bättre ut både mot Norge och Grekland som vänster mittback än vad han gjorde som wingback. Det kanske inte säger jättemycket eftersom det var fruktansvärt att säga han som wingback, men jag tror faktiskt att han är mittback just nu. Så det tycker jag, av träningen att döma, om inte Graham Potter lurar oss jättemycket, så är det, uppfattar jag, att det i princip bara är just nu vänster.
Vi vet ju inte riktigt hur Potter fungerar eftersom han är ganska ny med just öppna träningar och hur mycket så dimridåer och sånt som han slänger ut, eller om han bara kör på precis om han skulle, det har ju väl i för sig sagt att, och det sa ju Sebastian Larsson också tidigare i veckan, att de skulle ju inte avslöja jättemycket taktiska detaljer på en öppen träning, så att det var ju ändå intressant att Straud spelar med den här backlinjen så pass mycket som han gjorde.
Ja, och... Potter gör allt för att avleda oss. Han kör liksom cowboyhatten. Han fintar oss med de taktiska dragen på en öppen träning som han inte vill visa upp. Men det man ska säga med Ken Sema på träningen, det var när de körde avslut, så satte han ju nästan alla sina till publikens stora jubel och liksom skämtade med laget och var otroligt solig. Och då kände man verkligen att gud vad han fyller den rollen som är lite elak att säga att han är uttagen för. Men han var ju verkligen den som bidrog med riktigt bra stämning idag. Tillsammans med Ayari och vem var det han dansade?
Ja, men jag tänkte säga det. Jag har ju noterat en till spexare i det här landslaget som har presenterat sig. Och det är ju Besford Chenelie. Han vann väl den här skottövningen om jag förstod det rätt, och då körde han någon slags dans som Ayari hakade på, och vi har också sett filmer inifrån landslaget där Seneli var framme och sjöng i planet, så att han verkar ju också ha lite så show i sig som Ken Sema.
Underbart tycker jag när någon kommer in ny och vågar ta den rollen och den platsen.
Jag går tillbaka till mitt lite mer då torra, mina torra spaningar från träningen. Jag har ett par kvar, så vi får se om ni tycker det är intressant eller inte. En annan som jag tänkt på, det är att Elanga tränade bara som kantspelare / wingback. Bytte aldrig av med Gyökeres eller Isak på topp, utan det var bara Gustav Nilsson som bytte av med dem. Kanske att Elanga inte då riktigt konkurrerar, det gör han väl egentligen, men han tränade bara på kanten i alla fall. Jag noterade också att Gyökeres var den som stod kvar långt efter träningen och övade avslut samma som Mattias Svanberg. Tyckte jag var pikt. En annan grej som också rör Gyökeres, det var att Hjalmar Ekdal verkade ha gett sig fan på att ge Gyökeres en riktigt tuff träning. Skavde på hans hälar, sparkade ner honom vid ett tillfälle, vilket stundtals faktiskt irriterade Gyökeres som då skrek efter frispark. Jag tycker det är bra av Hjalmar Ekdal att hålla honom på tårna. Det största jublet uppfattade jag nästan att det var när Erik Smith drog ett hårt skruvat skott i krysset. Erik Smith som enligt Jesper Karlsson ska vara den roligaste spelaren i laget, vilket ju också var lite överraskande. Något annat som ni tar med, var det någon som ni uppfattade var så här extra bra eller så på träningen?
Jag tyckte av det jag såg, tyckte jag ändå att Bergvall imponerade lite. Han är ju väldigt fin när han går fram med bollen och hade några crossbollar och sådär. Så att nu tror vi kanske inte att han får starta då, men det är ju en fin inhoppare att ha om inte annat.
Och kapten Lindelöf var ju väldigt taggad, utan han blev väldigt irriterad på något domslut och liksom reste sig och gick upp med armarna ut i vädret och skrek och gav sig inte heller, utan höll fast vid den här vad ska jag säga, med lilla utbrottet ganska länge ändå. Så det tycker jag kändes bra också, att det är intensivt, det är känslor och att det är på allvar, för att någonstans så är det ju så att vi börjar ju ändå närma oss första matchen.
Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att Victor Nilsson Lindelöf var skarp, alltså. Väldigt skarp. Bra i duellspelet, tog sig fram med fina avslut. Så ut, det är ju inte konstigt, men han spelar på en annan nivå än många i det här laget, märker man tydligt. Han har verkligen en klart högre klass än sina mittbackskollegor till exempel, men också många andra spelare, kanske bortsett då från Isak och Gyökeres. Bra att han är i form. Efter träningen då, och efter all autografskrivning och den här festen som var åtminstone inne på arenan då, så blev det ju en pressträff. Och det var ju det som du var orolig för, Malin, den här invasionen eller horden.
Orolig, jag förberedde mig mer för krig.
Så kan man säga. Det du befarade i alla fall, att det skulle bli lite kaosigt med alla de här utländska journalisterna och så många svenska journalisterna. Blev det så? Eller? Var det tjockt med folk inne i pressrummet?
Ja, det får man ju säga. Det var ju mer än förväntat. Sen är det ju, ska jag förtydliga det, att det är ju trevligt att se många av våra svenska kollegor. Men det var ju, alltså det var ju mer än dubbelt så många. Det var väl två gånger så många som vi har varit tidigare i veckan, för att det var ju... Det var väl 50 journalister från Dallas, och det var japanska journalister och sydamerikanska journalister, och det stod ju journalister hela långsidan med tv-kameror och var helt smockfullt. Maten tog slut och det var dubbla stationer, så att det överträffade väl mina förväntningar.
Maten tog slut. Ja.
Jag bara noterade det från Petra Thorén att det kommer mer mat, så att det var hårt tryck på många olika ställen.
Sen var det ju så att vi hade ju två av oss skulle täcka, för pressträffen var uppdelad i två olika delar. Internationell press skulle få sitta med spelarna, och så skulle svensk press få sitta med spelarna. Och ni två tog naturligtvis den svenska delen, medan jag fick stå och kika lite på vilka frågor som den internationella pressen ställde. Och det var inte bara amerikaner, det var bolivianer, ekvadorianer, alla sorters möjliga sydamerikaner och mexikaner som ställer massa frågor av varierande kvalitet då. Men jag får nog slå fast att det var en nitlott att få stå på den sidan. Det var det roligaste som hände. Jag vet inte hur roligt det är, men det mest
Jo, men du fick ju, det var väl jättebra. Men du hade ju, fick ju till och med Alexander Isak hos dig.
Ja, precis. Det var ju en stackars japansk journalist som började fråga i Isak Hien om Liverpool-spelaren ändå, eller som har spelat Liverpool eller spelar Liverpool, kommer inte ihåg riktigt länge. Och Hien såg ut som ett stort jävla frågetecken på den frågan då, tills det då gick upp för den här stackars japanen att han inte intervjuade Isak, utan att han hade blandat ihop två män som råkar ha liknande hudfärg. Så det var ju en pinsamhet faktiskt, även om Hien tog det med jämnmod. Det som var roligt med det var ju att vår gamla kollega Robert Laul, nu med på GP, han är ju, kan vara ganska pigg ibland. Han tog ju snabbt,
han är så glad för att vara här. Han kom ju in i pressrummet och så kramade alla och bara, vi är fotbolls-VM, vi är här. Det var ju otroligt solig var han idag.
Ja, och kvällstidningstakterna sitter ju i, för han slog ju klona i den här stackars japanen snabbt efteråt och skulle intervjua honom om den här missen då, att han inte kände igen Isak och misstog Hien för Isak. Och när japanen insåg att han var på väg att gå in i en fälla, så såg jag hur han desperat försökte stänga av Lauls inspelningsapparat och för att avbryta intervjun, vilket han lyckades med.
Det är ändå otroligt, det är starkt jobbat att lyckas avbryta Robert Laul.
Ja, det är inte många som klarar av det. Och det andra jag vill ta från den internationella pressträffen då, som jag tjuvlyssnade på, det var ju att Herman Johansson var ju egentligen den stora grejen. Han spelar i Dallas, de hade massa frågor till honom. Men han hade kanske inte så jävla mycket att säga egentligen. Jag ska inte säga att han var en besvikelse, men han var inte så liksom kanske då frispråkig som de hade hoppats på, de amerikanska och sydamerikanska journalisterna. Istället var det Isak Hien som var överlägset mest bekväm med de engelska frågorna. Dels så skärmade han en kolumbiansk journalist.
På vilket sätt?
Nej, men hon frågade om kolumbianska spelare som Hien har spelat med, och då gav han ett välavvägt och trevligt och sympatiskt svar. Och sen så var det då några amerikaner som frågade om Texas-kulturen, och då avslöjade han att de hade käkat brisket och att det var väldigt gott, och det var ju såklart publikfrieri av stora mått. Ja, det var det jag tog med mig. Det kan inte vara skitmycket egentligen. Hur var det på den svenska sidan där ni fick ställa frågor till
Jag måste bara fråga en sak. Ja. Om den internationella. Eftersom det kändes som att Herman Johansson inte var bekväm med sin engelska. Eller vad gjorde, eller att han bara inte var bekväm med journalister. För det har vi ju med. Han har ju inte, han spelar liksom i Mjällby, så att han är inte supervan vid ett stort pressuppdåd.
Ja, men vet du vad jag tror faktiskt är det största skälet till att han kanske inte hade så jävla mycket att säga. Det är att han bara vatt ett halvår i Dallas. Och han nämnde
det ganska länge ändå.
Ja, man det känner... sa han i svenska också. Det är så här, spelarna i landslaget, de frågar mig massa frågor, men jag har precis kommit hit. Jag vet inte vad jag ska ge för ting.
Men hur var de då? För det var ju Herman Johansson, Isak Hien och Gustav Nilsson sen i den riktiga mixade zonen. Vad tog ni med därifrån?
Nej, men jag är också otroligt imponerad av Isak Hien. Vi har ju pratat lite om vilka som så tar steg i mixade zoner och så vidare. Och han är ju verkligen en sån. Han utstrålar ett otroligt lugn. Man märker att man kan liksom ta de här lite svårare frågorna med honom. Jag frågade lite om det. Har ju kommit lite bilder på Uzbekistans och Senegals landslag när de anländer till USA och blir rejält skannade och får väskor och annat undersökt. Så jag frågade honom lite om det, dels hur det var för Sverige, och han sa att det var inga problem, de fick lämna fingeravtryck, men annars gick det väldigt snabbt. Och då frågade hur han ser på att andra landslag då kanske får genomgå lite hårdare kontroller, och då svarade han ju liksom bra på det. Alltså, det är sådana frågor kan annars vara lite jobbiga för vissa spelare att ta, märker man, men han har ett otroligt lugn, svarar bra. Samma sak med när jag frågade om den här somaliska domaren som vi var inne på igår, Boman, så svarar han bra på det. Så att, jag är superimponerad på honom, och det kändes som att han inte ville gå därifrån heller när Fredrik Madestam, som också är pressperson för landslaget, sa att nej, men nu måste vi bryta här. Då kollade han bara på Madestam och satt kvar och liksom så väntade in och kollade om vi journalister hade några fler frågor. Så att, han imponerar verkligen i den mixen.
För det finns ju två typer av spelare som vi journalister då uppskattar när de kommer i mixade zonen. Dels är det ju de som är då som Hien, som man kan ställa lite svårare frågor till, som man vet att man får svar alltså ifrån. Och han är ju även den som kommer ut nästan först i mixade zonen efter matcher och tar de här tuffare frågorna ifrån mediekåren, alltså när de förlorade extremt mycket matcher under kvalet. Sen finns det ju den andra typen som man älskar, de som säger oväntade saker som man aldrig riktigt vet vad man ska få. Och då när varken Rooney Badji eller Hugo Larsson är med i landslaget, då är det ju väldigt få av dem. Så det känns som att vi får luta oss tillbaka på Isak Hien-typen som ändå kan ge svar på frågor som man ställer.
Sen så fick väl också Herman Johansson en del frågor om det som ju har varit lite mystiskt då, helt enkelt. Det som vi inte riktigt fått 100% svar på. Han lämnade ju återbud till den avgörande playoffmatchen mot Polen sent. Och vi har ju liksom fått höra på att det är olika skäl, sömnproblem och allt möjligt och sådär. Det känns som att han talade klarspråk idag, va?
Ja, men det har ju spekulerats lite i att det var liksom någon form av mental... att det hade mycket mer det mentala att göra. Att han inte kunde spela den matchen. Han hade ju som sagt pratat om sömnproblemen innan. Och även att han var väldigt nervös inför matchen mot Ukraina. Och men nu när vi frågar om det så säger han att han inte kände sig fullt återhämtad. Varken mentalt eller fysiskt. Och då kände han att det var bättre att... någon annan spelade. Och då frågade jag om det hade med sömnproblem och nervositet att göra, och sa han att det var mycket på en gång, mycket av allt, och han kände att han inte riktigt var helt där, så då var det bättre att stå över den matchen.
Det hedrar ju också Graham Potters ledarskap. Han har alltid haft liksom ett rykte om sig som en väldigt bra manager eller tränare då, att han är duktig på att se människan bakom och inte ja, och göra och skapa en trygg miljö. Och att han då efter det här, alltså det finns ju en viss sorts tränare hade kanske inte tagit tillbaka en spelare som lämnade återbud sent av den typen av skäl. Men Potter tog med honom nu ändå som reserv först.
Ja, exakt. Han var inte 100% given. Det krävdes att Emil Holm skadade sig för att han skulle komma in helt i värmen igen.
Men hur ser ni på det då, om det ändå var då lite nervositeten som spelade in i att han inte kände att han kunde spela den matchen? Jag frågade om det och nu säger han lite bättre. Det var väldigt speciellt att göra sin debut i en playoff. Men nu är det, han har inte gjort så mycket glanskamper och skulle han få hoppa in, då är det ändå VM. Hur ser ni liksom på den grejen?
Nej, det är klart man inte känner sig, eller jag känner mig inte trygg med det. Och sen är det säkert så som han säger, att man samlar på sig erfarenhet och han känner sig tryggare nu och liksom, hade fått kontroll på det här med jetlagen och hur man ska dosera sömntabletter eller vad det nu är för substitut de tar. Men vi får ju verkligen bara hoppas att det han säger är sanningen och att om han ska starta i en VM-premiär att han kan hantera det på rätt sätt.
Ja, det är ju inte mindre nervöst att spela en VM-premiär än vad det är att spela ett VM-playoff. Så att ja, jag håller med. Det är klart att det är ett frågetecken som måste tas i beaktning. Men det var inte bara den här typen av svåra frågor som Herman svarade på. Han avslöjade väl också att han hade en idol, va? Eller att han hade någon typ av någonting med Örnsköldsvik.
Ja, Örnsköldsvik är väl väldigt förknippat med en viss Peter Forsberg. Och det var väl Martin von Knorring på Fotbollskanalen som ställde någonting om att Ångermanland, och det var att han är första spelaren därifrån som gör ett fotbolls-VM. Och då kom det ju fram då att någon lokaltidning där hade skrivit att det här är större än Foppa, det är största som har hänt. Och sådär, och så berättade han att det var liksom det han kollade på, även fast han inte var hockeyspelare själv, så det han satt och kollade på YouTube, det var klipp på Foppa och det var en stor idol för honom. Så att han höll ju inte med själv om att det här var större än Foppa och tyckte att det var stort bara att nämnas i samma mening som Forsberg.
Och att han någon gång hade sett honom på ICA. Det var, ja, så nära. Det var så nära han hade kommit honom.
Ah, fint.
Ja, verkligen. Jag försökte ju fiska lite kring de här isvästarna. Eller västarna som ska kyla ner spelarna. Det var ju några som använde dem efter träningarna. Jag tror det var Taha Ali, Daniel Svensson och sen en till som jag inte kommer ihåg nu. Men övriga hade ju inte varken haft dem på sig eller provat dem av de som vi pratade med i mixade zonen. Och då känner jag liksom, jag vet inte, det var så mycket prat om hur de ska kylas ner och hur det ska hanteras. Men nu när vi är här på plats, så varför använder inte alla de här västarna då? Om det, då säger jag, tror att det var Herman Johansson som sa att det är mer en mental grej än att det hjälper till alltså fysiskt, att kroppen återhämtar sig bättre. Och då, alltså mental grej.
Oj, nu försvann Lin.
Ja, tack vare det stundtals usla nätet på hotellet så tappade vi bort dig, Lin. Du är tillbaka igen. Avsluta ditt resonemang.
Ja, men det var väl ingen som orkar höra på min utläggning om isvästarna. Så jag köper att amerikanerna gick in och klippte av min lina.
Det kanske var jag som slängde ut det också, vem vet.
Ja, alltså, men jag bara kände att vi kanske har pumpat upp det här för hårt med hettan och hur farligt det är när det, liksom, spelarna till slut säger att det bara är en mental grej att ta på sig en isväst.
Men jag tolkar lite där också med isvästarna som att de inte har isvästar till alla. Så jag vet inte.
Sant.
Hur många isvästar de har, att de liksom får rotera lite på dem, så alla har inte riktigt hunnit testar dem än. Men sen tycker jag ändå att man såg på träningen idag att det var många spelare som ändå var tagna av värmen. Vissa av spelarna som har varit i mixed zonen är ju väldigt så det är inga problem, det är lika för alla och sådär, medan vissa verkar vara lite mer påverkade. Men jag tycker ändå att man såg att det gjorde sitt idag.
Jag hade gärna haft en isväst i alla fall vid sidan av planen, för jag tyckte att det var grov hetta.
Då stod vi ändå i skuggan också. De tränade ju ändå en del i solen.
Jag blev också utslängd en gång. Du kan säga att det var inte jättehärligt att det går hela vägen tillbaka i den värmen för att göra rätt för mig med min inte fullständiga akkreditering.
Nej, det är hög tid att du tar bilen in till Dallas centrum och hämtar den här VM-akkrediteringen.
Det ska jag göra, och jag har också skrivit ner min inköpslista här för vad jag har glömt i min packning. Och det kan jag säga, det är inte en sak.
Ja, utöver då Linn att du ska komplettera din packning imorgon med massa skit, så är man ju nyfiken på vad som händer imorgon. Och då ber jag dig Malin berätta det.
Ja, men det är träning som vanligt klockan 10, men imorgon stänger Graham Potter igen. Det är 15 minuter öppet för oss till media, så att det blir lite så uppvärmning helt enkelt i princip som vi får se. Sen blir det en mixad zoom med vad vi gissar, tre spelare igen, namnen har vi inte fått än. Så det är lite så tillbaks till de stängda träningarna igen. Det piggade ju ändå upp och ha lite att berätta idag från ett mer riktigt träningspass.
Jag ska säga en sak, att imorgon då när det bara är media på plats och det är en öppen kvart, kommer inte Graham Potter med sin cowboyhatt då? Då blir jag oerhört besviken att han enbart gjorde det för publiken på plats. Jag vill att han ska komma ut som en riktig sheriff imorgon också, även ifall det bara är för oss och spelarna.
Och med det så avslutar vi den här podden för dagen, och så hälsar jag er välkomna imorgon igen. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.